Just nu så talar vi om världens skapelse och människans skapelse och det som hände i början av den här världen, världens historia kan man väl säga. Vi har talat om hur Gud skapade en perfekt och underbar värld och hur han satte människan att vara hans representant i den här perfekta och underbara skapelsen. Vi talade om det här stora, fantastiska, nästan ofattbara, att han skapade oss till sin avbild, till att vara lika Gud själv. Men sen talar vi också om att den här skapelsen har gått sönder. Men vi nöjer oss ju inte med det, utan vi ser ju också vad Guds ord säger, att den skapelse som har gått sönder, som är ganska trasig, den tänker Gud återupprätta. Och en dag kommer allting igen att vara exakt så som Gud tänkte från början. Det är det som vi kristna kallar för himlen och evigheten. När allt är som Gud hade tänkt. Förra söndagen så talade Evelina lite grann om det här. När det började gå sönder. Det som vi kallar för fallet. Men hon var koncentrerad, och det tycker jag är bra, för det tror jag vi ska vara. Hon var koncentrerad på och fokuserad på räddningen och frälsningen. Vi liksom nöjer oss inte med att liksom konstatera fallet, utan vi vill hela tiden se framåt. Vad säger Guds ord om räddningen, återlösningen, frälsningen, allt det härliga? Och hon sa också, och det här tror jag att många av oss känner igen, det är ingen helt ny sanning för oss, att det är genom tron på Jesus som mänskligheten räddas. Amen. Idag ska vi gå till en berättelse i Första Mosebok som på många sätt, tänker jag, belyser och tjänar som en sorts profetisk bild av den frälsning och räddning som Gud har gjort möjlig för oss genom Jesus Kristus. Och de första bibelverserna som jag alldeles strax ska läsa tillsammans med oss är inte de mest uppmuntrade som finns i vår bibel. Men det blir det så småningom. Men det börjar så här. Första Mosebok 6. Herren Gud såg att människornas ondska var stor på jorden. Och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Man får inte många halleluja på den versen. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden. Han var bedrövad i sitt hjärta. Alltså, det har hunnit hända en hel del från de första kapitlen i Bibeln. Det som Gud skapade perfekt är inte längre. Redan i det sjätte kapitlet så är det inte längre i harmoni med Guds vilja och hans avsikt. De två första kapitlen i Bibeln handlar om allt detta underbara som Gud skapade. Och sen kommer människans fall i det tredje kapitlet. Viljan att vara oberoende av Gud, att vara sin egen Gud. Där finns ju en bit av det som jag egentligen inte hade tänkt säga, men den är ju rätt intressant. Den här ormen som beskrivs, som kommer för att frästa människorna och tala om för dem att Gud har fel. Den ormen som ju är den onda makten, djävulen själv, säger till människorna: Gud vet att om ni äter det här trädet så kommer ni att bli som han. Eller hur? Grejen var att vi var redan som han. Så det skapas liksom ett behov av någonting som inte är ett behov, för det finns redan. Ja. En parentes, men det okej. Okay. Därifrån rasar mänskligheten ganska snabbt, kan man väl säga. Våldet ökar. Bröder slår ihjäl varandra. Och det är en väldigt mörk bild som målas upp här i inledningen av det sjätte kapitlet. Och det blir inte bättre alldeles strax. Men alltså bara den tanken, det står faktiskt här. Att människornas hjärtans alla tankar, alla deras avsikter var rakt igenom onda. Och Herren sa: människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jordens yta. Både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Det här är ju inledningen till berättelsen om Noa. Som jag tänker, det vågar jag nu påstå, är en av Bibelns allra mest kända berättelser. Väldigt, väldigt många har hört berättelsen om Noa. Och vi sjunger om gubben Noa som var en hedersman och alltihop det här. Kanske vi inte gör så ofta, men ja. Och för min generation och för jag tror också en hel del andra generationer så är ju det här en av standardberättelserna från söndagsskolan. Det känns i alla fall som man fick höra den ganska ofta när man var liten och gick i söndagsskolan. Om Noa som byggde en båt på torra land och folk hånade honom för detta. Men liksom skratta bäst som skrattar sist. Nästan den attityden är det. Alla vi som vet vad en flanellograf är, får jag säga. Ja, det är 8 stycken. Nej, det var rätt många faktiskt. Vi har en för hög medelålder. Minns nog de här utklippta bilderna med lite sandpapper på baksidan som skulle fästas upp på dukar av flanell. Liksom med bilder på Noa och hans familj och alla djuren som liksom två och två fick stiga ombord på arken. Den här stora båten som Noa byggde på uppdrag av Gud. Och så tänker jag så här. Att samtidigt som jag säger att ja, men det här är ju en av Bibelns mest kända berättelser så är jag ju medveten om att jag tillhör en äldre generation. Och det kanske inte är helt självklart att alla känner igen de här bibliska berättelserna. Så om jag får göra bara en snabb resumé över de här 4 kapitlen som berättelsen om Noa spänner över så ser vi då att ondskan och själviskheten har helt tagit över mänskligheten. Som vi läste nyss då, alla tankar och alla avsikter var rakt igenom onda. Det är en jättemörk bild. Människorna var onda varelser. Och det är så att Gud sörjer det som människan har blivit. I en del äldre översättningar så fanns ett uttryck där som skapade problem. Därför att i den gamla översättningen från 1917 så står att Gud ångrade sig. Och jag minns fortfarande, för jag var ju med redan på den tiden när det var standardbibeln i Guds rike. Det var 1812. Ja, det kan ju inte vara. Den var ju från 1917. Året då jag födde. Nej. Men liksom, när folk fick problem med det. Liksom, det stod att Gud ångrade att han hade skapat människan. Sen finns det andra bibelverser där det står så här. Gud kan inte ångra någonting. Och så blev det ett jätteproblem. Men grejen är, och det här har man ju rättat till i senare översättningar. Jag tycker det är rätt bra. Att hebreiskans ord. För som då var översatt med ångra, ligger närmare engelskans regret än svenskans ångra sig. Alltså jag sörjer över, jag är bedrövad över. Jag tycker det är tråkigt att det blev så här. Ungefär den betydelsen av det hela. Men ändå så står det liksom att Gud blir bedrövad över vad den mänsklighet som han skapade till sin avbild, vad det har blivit av den. Och mitt i den här ondskan så fanns ändå en man som var rättfärdig, som det står, han vandrade med Gud, som heter Noa. Och för den här mannen uppenbarar Gud sina planer. Han ska göra en omstart, en reboot. Liksom, nu tar vi om det här, liksom. En flod ska svepa bort mänskligheten och sen ska Noa och hans familj bli grunden för ett nytt släkte, en ny människoras. Liksom. Och så får Noa det här uppdraget då, att han ska bygga en stor båt. Och lite grann beroende på vad man anser hur lång en aln är så är den här båten ungefär 150 meter lång. 25 meter bred och 15 meter hög, typ så. Så det är en ganska stor båt han bygger. Den är inte jättestor. Den är inte som de här Maersk-skeppen som far omkring med container. De är 3 gånger större. Men det är en stor båt. För den tiden är den ju jättestor. Den ska han då fylla med ett par av alla världens djur. Och han själv och hans familj ska också gå ombord på den här båten. Sen ska de stänga igen den helt. Och sen ska de vänta till floden har kommit. Och till sist när Gud ger tecken så får de komma ut igen och så tar de jorden i besittning på nytt igen. Och när det här är klart, när allt det som Gud har sagt har skett och liksom arken står och går på grund och liksom jorden börjar torka upp och allt detta, så ger Gud ett löfte till Noa att aldrig mer få göra mänskligheten med en flod på det sättet. Och så med tecken på det löftet så sätter Gud regnbågen. Det består av två delar i flanellografen så här. Och så sätter man det som ett tecken på himlavalvet. Aldrig mer. Och det är berättelsen i korthet. Och som jag minns den liksom från den tiden, det är ju några år sedan, så tyckte vi nog att ja, men det där är en rätt spännande berättelse som vi fick höra i söndagsskolan. Men jag tror inte att vi reflekterade så där jättemycket över det som är både svårt och jobbigt i den här texten. För det finns en del sånt. Jag kan erkänna att i vuxen ålder, inte minst liksom sedan jag blev predikant och teolog och pastor, har brottats en del med den här berättelsen. För jag har tyckt, och jag tycker fortfarande i en del avseenden, att den här texten är svår. En av de saker som jag kan tycka lite grann, inte jättemycket, men lite, gör den här texten så där lite jobbig. Och jag vet att det finns de ibland oss kanske som tycker, men sånt där ska du inte ta upp, det blir bara jobbigt. Men för mig så handlar det om någon sorts intellektuell hederlighet. Är det okej? Så tänker jag så här, att det är lite grann jobbigt att det inte finns några som helst vetenskapliga belägg för att det har funnits en översvämning som har drabbat hela jorden samtidigt. Alltså att hela jorden är täckt samtidigt med vatten och allt liv utplånas. Det finns inte riktigt sådana belägg. De som kritiserar Bibeln, jag hör inte till dem, det vet du. Men de som kritiserar Bibeln utifrån sådana här saker brukar också påpeka att det finns över 7000 kända sorters däggdjur i världen. Eftersom det skulle vara ett par av varje levande varelse på jorden, en han och en hona, så blir det alltså bara däggdjuren, blir då 14 000 däggdjur på den här båten. Och även om den var ganska stor så var den inte så stor. Om vi bara räknar däggdjuren så har de mindre yta än en kvadratmeter styck att röra sig på. Och då vill jag säga det här, när jag nu har talat otro en stund. För mig är det här ett mindre problem. Det finns andra texter i Bibeln också i Nya Testamentet som talar om hela världen och menar den värld som man kände till. Och även om det inte finns bevis, och det här är intressant, även om det inte finns bevis för liksom en världsomspännande översvämning, så finns det tydliga belägg för en mängd lokala översvämningar. Bland annat den som man menar, det här tycker jag är intressant, den som man menar skedde när Medelhavet trängde in i Svarta havet vid Bosporen, där Istanbul ligger idag, för ungefär 5500 år sedan. När det som var en sötvattensjö blir en saltvattensjö, och där det finns lager av sötvattens snäckskal under lagret som nu finns där av saltvattensnäckskal och så där. Det är en jätteöversvämning i det området som ju hör till Bibelns område och så där. Och vi ska också, och det här tycker jag, här blir det liksom spännande, i ärlighetens namn lägga till att även om det saknas lite grann belägg då för en global flod rent vetenskapligt, så finns det berättelser som liknar den om Noa och hans ark bland väldigt, väldigt många folk och kulturer och religioner på jorden. Ända från Australiens urbefolkning, över hela Asien, Afrika och Europa och ända till Maya-folket och Inka-stammarna i Sydamerika finns berättelser om en flod. Och någon snubbe, han har lite olika namn, men någon person då som på något sätt har berättat en räddning för mänskligheten, oftast i en båt. Så det finns ju där. Och man får kanske bara lämna, ja, men vi vet inte exakt vad som har hänt och när som har hänt och i vilken omfattning. Men det finns ett budskap i den här berättelsen och det är ju det vi vill åt. Eller hur? Är du fortfarande vaken? Bra. Den stora utmaningen för mig i den här texten ligger lite grann i den bild av Gud som förmedlas i den här texten. Åtminstone vid en snabb första anblick så kan man få bilden av en Gud som utplånar och förgör utan möjlighet till räddning. Och då blir ju min fråga, hur får man ihop det med Nya Testamentets bild av en kärleksfull Gud som har gett oss en full uppenbarelse av sig själv genom Jesus Kristus? En Gud som inte bara älskar utan som är kärleken. En Gud som ger sitt liv för att rädda mänskligheten. Och Bibeln säger också i flera sammanhang att Gud förändras inte. Så hur får man ihop det här då med den bild av Gud som Jesus förmedlar till oss? Och du som brukar lyssna till mig, du vet nog också att en av mina käpphästar som jag säger ganska ofta när vi är inne och studerar i Gamla Testamentet, det är att du måste läsa Gamla Testamentet i ljuset av Nya Testamentet. Och jag har sagt mer än en gång också att en väldigt viktig fråga att ställa sig när man läser Gamla Testamentet och ska tolka in det på något sätt i vår tid, det är: kan jag se Jesus i min tolkning av den här texten? Jag tror att jag till och med har sagt, eller det vet jag att jag har gjort, att om du inte kan se Jesus i din tolkning av en gammaltestamentlig text så tolkar du den fel. Så det är kanske det vi borde fundera på tillsammans en liten stund idag. Går det att se Jesus i texten om Noa? Och då har jag en fråga som jag vill du ska fundera på bara några sekunder. Handlar berättelsen om Noa om hur Gud förgör mänskligheten? Eller handlar den om hur Gud räddar mänskligheten? Det är en bra fråga, eller hur? Fundera några sekunder på det. Och grejen är, alltså, det finns ju ett enkelt svar som du inte får välja. Och det är att säga, ja, både och. Du måste välja en, för det handlar om fokus. Det handlar om fokus. Och när jag ställer den frågan till mig själv och den här texten så landar jag ändå i att fokuset i berättelsen, det som berättelsen landar i och går ut på, är att Gud räddar mänskligheten. Han ger mänskligheten en ny chans. Sen kan man fundera på hur aktiv Gud är när den här floden kommer och sveper med sig allt levande som då inte befinner sig i arken. Och även Nya Testamentet talar om Gud som en domare, att det kommer en dag med en dom över mänskligheten. Det kan vi inte bortse ifrån. Även om jag ibland skulle vilja det, så kan jag inte det. Det är en bild av Gud och verkligheten som också Nya Testamentet och Jesus förmedlar. Där vi också vet att den som tror på Jesus Kristus kommer att bli frikänd i den domen. Med det sagt, så i den här berättelsen om Noa, nu ställer jag ytterligare en ledande fråga. Är det Gud som förgör världen och mänskligheten? Eller har den redan förgjort sig själv? För det står så här i fortsättningen av det sjätte kapitlet i första Mosebok. Jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och sa, den var fördärvad eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Och du vet, det är efter det här. Det är efter att Gud har konstaterat hur fördärvad skapelsen har blivit. Som han talar om för Noah. Att nu kör vi en restart på det här. Alltså det finns, det jag är övertygad om, det finns ett handlande från Guds sida där han släpper fram ondskans och syndens konsekvenser. Men om vi ska vara ärliga så i grunden är det ju faktiskt människan både då och nu som förgör sig själv genom sin själviskhet och ondska. När Nya testamentet refererar till den här syndafloden som vi kallar för, till arken och Noa, så är det främst tre saker som lyfts fram. För det första så lyfts den här berättelsen fram som ett exempel på vad tro är. Hebreerbrevet 11 som är trons kapitel i Nya testamentet talar om hur Noa byggde den här arken i tro. Han höll fast vid vad Gud hade sagt. Även om omständigheterna talar emot. Han bygger båten på torra land och det finns inte ett moln på himlen. Eller hur? Men han vet att Gud har sagt någonting och så håller han fast vid det. Hans trofasthet och hans uthållighet är ett exempel som Bibeln lyfter upp för oss. Det andra som Nya Testamentet använder den här texten för att göra, det är för att varna för den kommande domen. Matteus till exempel påminner om att när Jesus kommer tillbaka, liksom i den tiden när Jesus kommer tillbaka så kommer det att vara, står det, som på Noas tid. Vad var det då? Ja, men att människor lever på som vanligt. Man åt och drack, står man gifte sig. Det är exempel på att leva som vanligt, att äta, dricka och gifta sig. Grejen är att det är liksom poängen. Människor var helt oförberedda. Det bara var där. Plötsligt. Och så blir den här varningen en uppmaning. Att förbereda sig på att Jesus kommer tillbaka. Det här livet på den här jorden som den ser ut idag är inte för evigt. Den som tillhör honom kommer inte att drabbas av någon dom. Det är gott att veta. Och sen för det tredje, och det här det börjar hetta till tycker jag lite grann, det är att Petrus använder bilden av arken och floden för att peka på frälsningen. Han säger uttryckligen att berättelsen om Noa är en förebild. Vilket borde innebära att man både kan och bör läsa den här berättelsen om Noa som en profetisk förebild på frälsningen i Jesus Kristus. Och det är ju någonstans där, tänker jag, med den förståelsen av texten, att se den i ett profetiskt ljus, som man faktiskt kan börja ana Jesus i berättelsen om Noa och hans ark. För när man ser på berättelsen på det sättet så står ju Noa och hans familj, de blir någon sorts representanter för hela mänskligheten. Det är en mänsklighet som är förlorad. En mänsklighet som håller på att förgöra sig själv tillsammans med den skapelse som vi har fått att förvalta. Och när man läser den här texten så syns man, vad är det Noah egentligen gör? Han och hans familj gömmer sig i arken. På Guds uppmaning. Gå in där. Stäng till. Förslut alla liksom, ja, dörrar och fönster. Det heter det inte på ett skepp, men du vet vad jag menar. Stäng igen det här. Göm dig i den här arken. Så när ondskans konsekvenser sveper över världen och när mörkret i världen är så totalt och förlamande, så är det där han är. Gömd i den trygghet som Gud har gett honom. Och då tänker jag på vad Paulus skriver. Häng med nu. Jag räknar allt som en förlust. För jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus. Och lyssna nu. Och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud, genom tron. Bli funnen i honom. Gömd i honom. Innesluten i Jesus Kristus. Noa och hans familj gömde sig i arken. Bibeln beskriver livet med Jesus Kristus. Att vi får liksom gömma oss i honom, dold med Kristus. Och i berättelsen om Noa blev då liksom arken en profetisk förebild på Jesus själv. David skriver i den 139:e psalmen, jag älskar de här orden. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Och lyssna på vad jag säger nu och ta med dig det här. Berättelsen om Noa är inte berättelsen om en vred och hämndlysten Gud som vill förgöra mänskligheten. Utan det är berättelsen om en älskande Gud vars hjärta brister i sorg över hur förlorad och söndertrasad mänskligheten är. Det är en Gud som gråter över det som förstör och förgör hans älskade skapelse. Berättelsen om Noa är berättelsen om en Gud som skapar en utväg. En Gud som räddar, som skänker en framtid och ett hopp för den som sätter sin tro och sin tillit och sitt hopp till honom. När Paulus i Nya Testamentet ska beskriva den tid och den värld som vi lever i, så blir ju, det har du ju märkt, bilden ofta lika mörk som den beskrivs i Första Mosebok 6. I Romarbrevet 8 talar Paulus om hur allt är lagt under förgängelsen. Allt är liksom dömt att gå under. Nedbrytandet av den här världen pågår hela tiden. Hela skapelsen, skriver han, längtar efter att bli befriad från sin fångenskap, sitt slaveri. Och tidigare i samma brev så har han sagt så här. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Och det är ju lätt att se parallellen med vad vi läste tidigare om människorna på Noas tid. Deras hjärtans alla tankar och alla avsikter var ständigt, alltigenom onda. Det finns ingen som räcker till. Och så fortsätter Paulus. Och i samma kapitel så skriver han de här ganska välkända verserna, tänker jag. Att alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga. Som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Jesus Kristus. Wow. Och jag har ju talat om det här förut. Och brukar ställa frågan. Vilka är det som förklaras rättfärdiga? Vilka är det i den här versen som förklaras rättfärdiga som en gåva? De som har syndat. Så om du vill bli kvalificerad för Guds nåd så måste du ha syndat. Det är ju rätt skönt att vi räknas in i den kategorin allihop, eller hur? Nåden är till för oss som inte fixar det här. De som har syndat, de som saknar härligheten från Gud, de får rättfärdigheten, det nya livet, hoppet och framtiden som en gåva från Gud själv. Det är det här, tänker jag, som berättelsen om Noa pekar fram emot. Många, många hundra, kanske tusentals år i förväg. När Noa gömmer sig i arken så skapar han, antagligen högst omedvetet, en bild av vad det är att vara det som Nya testamentet uttrycker det, att vara i Kristus. Paulus säger att det är där han vill bli funnen, gömd i Kristus. Det är ett otroligt uttryck om man liksom låter det få vila i tanken en stund. Att vara gömd i Kristus Jesus. Och så säger Guds ord att den som är i Kristus, gömd i Kristus, är en ny skapelse. Det gamla är borta, något nytt har kommit. Och så säger Guds ord att det blir ingen fällande dom för de som är i Kristus Jesus, gömda i honom. Och vet du, i inledningen av Efesierbrevet så gör Paulus en alldeles makalös uppräkning av allt vad det innebär att vara i Jesus Kristus, att vara gömd i honom, att vara innesluten i honom. Och vi har läst den texten ganska många gånger tillsammans. Det kan ju delvis bero på att det är en av mina absoluta favorittexter. Så den dyker ju upp lite då och då. Och den kommer dyka upp nu i lovsångsteamet. Ni kan ju vara klara. Jag tänker avsluta min predikan idag med att läsa den texten igen. Den kommer inte upp på skärmen här. Jag vill att du ska lyssna till dem. Och nästa gång du läser berättelsen om Noa och han och hans familj gömdes undan i arken, så i sin väntan på något sätt på en framtid och ett hopp, så är det min bön att dina tankar och ditt hjärta ska landa i den här texten som jag ska läsa för dig nu. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom. Vi som är gömda i honom. Före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Får vi tacka dig för din nåd. Vi tackar dig för den utväg som du bereder ur mörkret, ur eländet, ur smutsen.